Röster.
Dagens programledare är Roger och Olof.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till denna veckas fontänbubbel. Vi ska som vanligt tröska oss genom ett ämne och dagens ämne är: lever vi i mörka tider? Idag är det torsdagen den 9 februari.
Nej, 8 februari.
Förlåt mig. Torsdagen den 8 februari 2024. Och vi som leder det här programmet är jag, Roger Klang, och det här är min kollega
Olof Kjellén.
Och det finns olika sorters mörker. Och det finns olika grader av mörker. En typ av mörker för oss alla har att göra med det globalt miljösociala, politiska, ekonomiska och det närtida ganska relevanta pandemirelaterade världsläget, även om det har ljusnat där. Ett annat mörker kan vara det vi bär inom oss själva. Jag tror att även jag har en mörk sida, eftersom jag reagerar mörkt på mörkergärningar. Men hur mår du idag, Olof? Har du ibland ett mörker inom dig?
Ja, så jag känner ofta att någon form av mörker inom mig, eller snarare pessimism, och förmodligen är det för att jag har spår av neurotisk personlighet. Dels att jag är klimatkänslig och dels att jag oroar mig mycket och har alltid gjort det sedan jag var liten, så att säga.
Jag har inte märkt det, men i alla fall, vi ska först ta och lyssna på en låt.
Ja, men det. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Tierra Whack med Shower Song.
Ja, hej och välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Fontänbubbel, din röst i etern. Jag hoppas att det ska bli en klatschig slogan likt vår YouTube-kanal Livbojen, vars slogan är din fotboja i kulturhavet. Jag skojar bara, jag vill bara göra reklam för vår YouTube-kanal. Men du, Olof.
Oh.
Har vi en skyldighet som medborgare att upprätthålla en positiv attityd för samhällsutvecklingen?
Ja, alltså jag tycker i alla fall att vi inte borde skrämma upp varandra med svartmålning och överdrifter. Det är i alla fall det jag kan säga.
Det var kort och koncist, men jag tänker att vi snackade en liten stund här för en stund sedan när vi spelade musiken om visitationszoner.
Ja, att det skulle genomdrivas nu eller att det i alla fall kommit som ett lagförslag.
Och det har ju varit kritiserat av Europakonventionen.
Ja, bland annat. Det handlar om att vad var de sa att olika personer med vissa kepsar, att man associerade till att de var gängkriminella och att...
Jag tycker att det låter väldigt godtyckligt.
Väldigt godtyckligt, ja.
Så jag tror inte riktigt på den lösningen, om man ska kalla det för en lösning. Men i alla fall... det här med samhällsutvecklingen, att upprätthålla en positiv attityd, hänger det ihop med psykologi och flockmentalitet, tror du?
Ja, alltså det kan man väl säga. Alltså jag upplever väl att många kan få rycks med och dras till så här drastiska lösningar och förklaringsmodeller i oroliga tider. Så fort det är någonting som händer, så kanske om det är någonting som man läser så blir folk indignerade och upprörda och kanske skriver i kommentarsfält på olika ställen, för att ta ett exempel.
Och det skulle få någon slags negativ nedgångsspiral?
Det kan göra det, för vi har ju en tendens att göra allt för att identifiera det som fungerar dåligt, men vara betydligt sämre på att förstå mekanismerna bakom det som fungerar och kanske går i rätt riktning.
Ja, man tänker ju att det finns ju mycket negativt med just det här med nätet och så. Det finns ju nätmobbing.
Ja.
Och det är ju väldigt mörkt. Det är ju ett tecken på att vi lever i mörka tider när folk går och tar livet av sig för att de blir nätmobbade.
Ja, usch.
Men det är...
Ja, alltså... Det är mycket man lär sig ofta... Man får ju ofta så här... Det är ofta negativa nyheter man lär sig av. Det är inte så ofta som man översköljs av positiva nyheter. De enda positiva nyheter man har var ICA bestämmer sig för att sänka priset. Liksom. Det är ungefär det är typ de enda typer av positiva nyheter man får. Det är alltid någonting. Men annars är det väldigt svårt att hitta. Eller en av fyra skolor kommer inte att lägga ner. Det är liksom,
jag tycker mer att de höjer priserna, men det är en annan sak. Ju. Men och då kan man ju gå vidare här och fråga sig om faktiska omständigheter. Kan vi veta att vi lever i en mörk tid? Kan vi veta det?
Ja, alltså idag så verkar vår bild av hur det faktiskt ser ut dikteras av vilken information vi väljer att söka oss till. Alltså vi kan många gånger kan vi låtsas att tro att informeras att information förmedlas i god tro när det i många fall kanske kan bygga på en egen agenda och en oproblematisk inställning till propaganda och så att säga fake news.
Fake news, ja, det har vi hört mycket om. Men anser du då att vi lever i en mörk tid?
Ja, alltså då kommer vi in lite grann på det som vi ursprungligen pratade om, det här med huruvida vi har ett mörker inom oss eller är pessimistiska. Och där är jag väl att är jag väl en av dem kanske lätt som formas i det att när någonting är oroligt så påverkas jag väldigt starkt psykologiskt negativt av det och blåser upp det väldigt mycket. Alltså det blir fortfarande när någon säger corona eller Ukraina eller något annat sånt där så kan jag bli alldeles liksom så här ställd fortfarande. Liksom att, och
om de säger det på ett visst sätt, ja.
Alltså, ja. Om de... Och när man ser löpsedlar och sånt, ja. Som försöker...
Som försöker försvara Putin och...
Nej, inte försvara, men försöker liksom skrämma upp eller liksom sådär att nu ska vi vara oroliga för det här draget liksom i det här sammanhanget liksom att jag tar det så mycket till mig och det är inte bra att man ska göra det för vi har ju alltid levt i det här att det hänt oroliga saker i vår omvärld men det är på något sätt att det är någonting hos oss som gör att vi numera i alla fall jag att det känns som att allting kommer så nära in på i privatlivet nästan och jag vet inte riktigt varför om det var liksom varför det är så riktigt. Men.
Jag har inte de här, om man ska kalla det för problemen eller de här dragen, men jag har ju reagerat starkt en gång i tiden när det inte gick min väg i alla fall. Mm. Jag slog på döda ting.
Oh.
Det var väl lite mörkt.
Oh.
Men i alla fall, vi skulle kanske ta och spela en låt.
Ja, men det. Ja, du lyssnar på Fontänbubbel. Det här vi precis hörde var Rammstein med Go Deutschland.
Ja, vi var inne på medielandskapet lite grann där. Det var ju så att vi fick se en liten text här som står skrivet i Sydsvenskan. Kan du läsa den? Om det här med visitationszoner?
Ja, alltså... Det finns en av presskonferensens mest minnesvärda citat enligt Sydsvenskan. Det är citat: alla som går runt med Gucci-kopiakepsar är inte gängkriminella, men många gängkriminella bär Gucci-kopiakepsar.
Ja, precis. Och jag tänker lite grann, det är väl som att säga lite så här att alla tåg som går på kol är inte är lokomotiv, men nu tappar jag det bara för det. Mm. Många tåg som går på kol är lokomotiv, men alla lokomotiv går inte på kol. Det är lite dumt.
Mm.
Alltså, vad betyder det? Varför säger man en sån sak? Det måste ju ha något betydelse, tycker man.
Oh.
Och jag vet inte om det är bara för att blanda bort korten eller om han bara är dum eller vad det är frågan om.
Men tolkar du det som att när man kommer med såna här förslag är det att man kanske är... Att det är liksom att många är uppskrämda, kanske politikerna är uppskrämda också. Att det är...
Ja, jag tror nästan att det är någon som är lite skrämd där. Jag tror inte man ska vara skrämd om man ska vara politiker, men Nu går inte det att bortse från att vissa människor är lättskrämda, och då får vi anta att regeringen är lite lättskrämda.
Ja, de är väl lite, de känner sig väl lite hotade också i sin position. Det bygger, det hänger deras maktanspråk eller deras maktposition hänger på en skör tråd lite grann.
Jag tror de blir bortröstade nästa val, och jag tror ju inte att vi ska få så mörka tider så att Sverigedemokraterna får makten på eget mandat.
Nej, det tror jag inte. Är ganska osannolikt.
Så jag tror det blir en socialistisk seger. Är det bra eller dåligt? Är det mörkt eller är det ljust?
Alltså huruvida man får regeringsskifte eller inte, det är upp till
väljarna att avgöra.
Upp till väljarna att avgöra, så att säga.
Det var väldigt diplomatiskt svarat.
Ja. Men vi kan väl absolut som privatpersoner ha tillåta oss att ha egna synpunkter på vad vi tycker om det här till exempel. Men det är inte riktigt det här vi ska
handla. Nej, det var väl inte riktigt om det vi skulle egentligen prata om i programmet, men vi fick ett direktiv här från någon. Men i alla fall, det här med medielandskapet. Vad gör det? Vad gör AI till exempel? Med vår, för att vi lever i mörka tider. Vad gör AI för att förvärra eller förbättra? Vad tror du att det kan göra? Jag är väldigt intresserad av AI. Så att,
jag vet inte. Alltså, för de som undrar så står ju det för artificial
intelligence.
Inte alternativ intelligens som man kanske kan tro. Men
men om vi bortser från AI då och bara ser på medielandskapet.
Ja, alltså där är det ju att precis som jag sa att man ofta det rapporteras ofta negativa nyheter, men det är ofta för att det finns ju så mycket att rapportera och allting rapporteras på sätt. Man hade vissa saker man kanske inte velat, man hade kunnat leva ett lyckligt liv och ändå vara ovetande om det. Det känns som att det gäller med mycket information. Alltså att man hade kanske varit lycklig om man inte visste om det. Alltså.
Okej, men kan vi då motverka en mörk framtid?
Inte på egen hand i alla fall.
Nej, men vi kan vi motverka en mörk framtid tillsammans? Kan du och jag göra det? Eller om vi är några fler? Kanske här på Fontänhuset?
Bara inom våra egna områden så att säga.
En
boning i oss själva så att säga.
Kan man, ja, kanske det. Jag vet inte, men tankar om framtiden. Vart är vi på väg?
Ja, så det har ju diskuterats mycket det här huruvida vi lever i extra mörka tider. Eller inte, eftersom det är så mycket, det är så många, det har varit pandemi och så har det varit, och så nu är det så mycket krig i både Ukraina och Gaza och många olika så här ställen. Och men det har ju varit mörka tider tidigare också. Alltså det var under hela kalla kriget så låg kärnvapenhotet väldigt nära inpå. Och vi behöver ju inte. Om vi tar epoker liksom så under efterkrigstiden egentligen, och även under 20-talet kanske man kan säga att då var det en väldigt positiv tid, eller att folk var positiva, men så blev det riktigt mörkt och då var det när sen andra världskriget bröt ut, och sen hade vi ändå vi levde ändå i väldigt fattigdom under 40-50-talet, men det fanns ändå en liten optimism att nu går det i alla fall åt det bättre. Många idag är väl oroliga att det går åt det sämre.
Men det som jag ser det, ändå. Vi fick ju det bättre efter kriget.
Ja.
Stigande levnadsstandard, fortsätter med det fort än idag ju.
Ja,
och då tänker jag att var vi då inte positiva mer, var det inte då mer positivism än pessimism under hela efterkrigstiden? För vi kom ju faktiskt fram till ett bättre samhälle på många sätt.
Man var nog mer, det var nog kanske mer optimism på så sätt att man hela tiden jämför med utgångsläget, och det är väl det man gör nu också, att det man är nostalgisk till är väl alltså när saker var lite lugnare, eller man själv upplevde saker, allting var inte bättre allting var inte bättre på 90-talet heller. Det fanns mycket elände på många ställen liksom, också i Sverige. Liksom, och, men alla kanske inte var i kontakt med det på samma sätt som vi är i kontakt med det nu. Liksom.
Men jag tänker kanske just då, den tiden var ju färgad av en kris som var en stor kris i samhället. Bankkrisen som de kallade det. Men jag tänker alltså på 80-talet och på 70-talet, på 60-talet kanske och 50-talet. Det var väl ändå en positiv...
Ja, men jag tänker det var samma sak där, att det fanns de som... Det var säkert en negativ, typ, det var en negativ period för många människor då. Så liksom ändå på ett sätt så där många människor kanske har fått det bättre idag. Liksom många som var handikappade bodde på institutioner och det var väldigt... Även om det kanske inte var... Jag vet inte om självmorden har minskat eller ökat, men det var väldigt elände att vara på, att tvingas bo på institutioner till exempel, på ett sätt som många slipper idag.
Och det är ju positivt. Det är ju inte ökande mörker, utan det är ju ökande ljus.
Ja, ju precis, det är det jag menar. Så det är väldigt mycket vad man tittar på, alltså vad man säger att vad jag tror dock är att på samhällsnivå så tror jag att vi upplever på något sätt ändå att vi är mer, det som är negativt kommer är mycket mer nära in på oss än vad det var tidigare. Alltså det vi läser om, eftersom det är väl också medierapporteringen och att saker har, många saker har blivit liksom, när man trodde att det skulle bli en fredligare värld, trodde väl många att nu kommer diktaturerna att minska, men nu är det ändå, det har ändå varit krig och sånt på senare som gör att det inte har förhoppningar, många förhoppningar har grusats.
Men våra erfarenheter, hur färgar de oss, tror du?
Det är väl på det sättet jag säger att vi går igenom vad har funkat tidigare, så alltså vad har mörka, man säger att mörka tider ofta leder till ljusa eller föregåtts av en ljus tid. Och det är väl lite grann det man får gå i nu, att ja, det vi läser om nu, kan det finnas något tidigare tillfällen där vi har läst om just det? Och vad kan vi dra för lärdom av det? Så ja, absolut, så det är väl ganska självklart att vi formas av våra erfarenheter på så sätt.
Men vi kanske skulle ta och lyssna på en låt.
Det gör vi.
Jag har en fråga till dig.
Ja.
Lever vi i en mörk tid?
Ja, det gör vi. Men både och. Alltså det är ju mörkt på grund av alla krig och svält och så. Men det är och klimatproblem. Men samtidigt så är det mindre fattiga och mindre svältande människor i världen. Rent statistiskt. Så jag ser hopp om framtiden.
Nej, alltså jag tycker visserligen kan det vara mörkt i samhället på många sätt och det finns mycket mörker i världen, men jag tänker att ljuset är alltid starkare och ljuset lyser alltid i mörkret och därför övervinner också ljuset mörkret.
Tack!
Oj, vilken komplex fråga. Både ja och nej. Det beror på utifrån vilket perspektiv eller relation, men kanske.
Ja, det gör vi. Tycker jag.
Får jag ställa en fråga till dig?
Ja, får vi se om jag kan svara.
Ja, lever vi i en mörk tid?
Ja, det tycker jag.
Nej, jag tycker det är ganska ljus tid för detta år. Att det är precis börjat så. Mm?
Absolut. Det tycker jag. Tyvärr.
Ja, det tycker jag absolut.
Ja, jag tror att det är mörkare idag än vad det var för 10 år sedan. För jag tycker att det här talet om krig gör att man kan bli lite orolig. Så jag skulle nog vilja säga att det är lite grått i alla fall.
Lever vi i en mörk tid idag?
Ljuset är tänt. Och då är det en ljustid. Men ibland är det mörkt.
Ja, du lyssnar som sagt på Fontänbubbel. Och det vi precis hörde var Simon & Garfunkel med The Signs of Silence. Och sedan hörde vi en liten studie som Margitta ledde som handlade om där vi frågade ut hur medlemmar här på huset hur de upplever ljuset eller mörkret just nu.
Det var det jag tänkte presentera, att jag blev faktiskt inspirerad av ett program jag hörde i P1 där en Filip Arnberg, han är traumapsykolog och chef för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet. Han och hans team hade skickat ut en journalist då och ställa de här frågorna, inte exakt bara så här lever vi i en mörk tid, utan det var också: följer du med mycket i vad som händer i nyheterna? Det var en fråga. Känner du att ditt mående påverkas av allt som händer? Och hur hanterar du oron? Och då svarade människorna lite olika här. En del hade då att de sänkte sekvensen av hur många gånger de följde med nyheterna. De bollade lite grann kanske så här att ska man följa med allt? Och en del var så att jag är orolig för barnbarnen. Och några sa också att just det här att de sysslar med andra saker. Jag tar en promenad, jag försöker avvika lite från nyhetsmedia och tänka på det mörka. Det stöddes då av Filip, den här psykologen, då, att det är lite så man kan hantera det. Och det verkar ju också vara så man kan göra. Och av de som vi nu pratade med så var det ju då att man sa att det är en komplex fråga. Och det kan jag ju verkligen hålla med om. En del var väldigt optimistiska. Själv har jag då tänkt att det beror ju faktiskt på vilken nedslag man gör i historien. Vad är det man vill ta med när man tittar på? Vi lyssnade också på Filosofiska rummet där det var en historiker och en framtidsforskare. Och de gav ju ett ganska stort perspektiv på vad man tittar på. Och kanske inte så mycket utifrån sin egen liksom, idé om vad är mörkt och ljust. Så det vill jag lyfta. Men jag tänkte då ställa någon fråga. Följer du mycket i nyheterna?
Om jag följer nyheterna? Mm. Jag brukar inte göra det för mycket. För jag tycker man blir ofta nyhetsskadad och blir mer pessimist. Om man är liksom lite pessimistiskt lagd så blir det ofta ännu värre om man konsumerar väldigt mycket nyheter. Mm. Och så därför följer jag mest bara lite grann på ytan vad som händer, och om det är någonting jag fastnar vid så sätter jag mig såklart in i det mer. Men jag går inte, jag tittar inte, följer det inte liksom i stunden, att jag grafiskt följer varje nyhet och alla resonemang kring precis allt. Det skulle man bli för deprimerad av.
Mm. Så om jag ska tolka det genom någon fråga ni hade här, har man ett ansvar då att vara på gott humör, som jag också hörde i det filosofiska rummet.
Ja, så
tar du då hänsyn till din egen personlighet då för att inte gå ner i för mycket?
Ja, det är ju en balansgång där också. För det gäller ju att ändå sätta sig in i någonting så mycket att man ändå kan ge en någorlunda bra svar på det. Sen kan man ju vara att man är så, helt enkelt är så orolig ibland att man inte kan ge något gott och inte lyckas upprätthålla optimism bland sina medmänniskor.
Roger, hur förhåller du dig till nyheterna? Läser du dem?
Jag överkonsumerar nyheter, för jag kör ju en podd på mitt civila liv, höll jag på att säga. Men alltså jag kör en podd om strategi och öl, och då måste jag ju följa med vad som händer. Men jag läser inte så mycket svenska nyheter, lite grann. Jag har ju SR Ekot som jag följer på nätet då.
Aha.
Och jag lyssnar en del på vad de säger och jag ser vad de skriver och använder det. Men jag använder inte det så mycket, för att jag tycker inte att det ger så mycket. Utan jag brukar använda mig av utländska medier, inte för att de är bättre, men för att Man kan lättare genomskåda dem. Mm.
Jag kan ju också se skillnad i lite grann i nyheter. Det här satirprogrammet Svenska Nyheter som brukar gå på fredagkvällar. Jag har ändå märkt de åren jag sett att tonen har lite grann ändrats i det. Alltså att i början var det liksom med något lättsamt så där, att man skojade om titta, någon har hittat på en egen fyrfältare om olika sorters mansgrisar liksom, att det var lite, men nu är det väldigt så mycket, nu är det väldigt mycket det här att väldigt mycket elände, tycker jag, att man får reda på precis alla de här hemska sakerna som man får reda på, nu är det en ny sprängning där i det, och det blir allt sämre resultat i svenska skolan och massa sånt där. väldigt, väldigt så här deppiga besked. Men och när de skojar eller skojar bort det, så är det ändå med så mycket allvar och så mycket ändå cynism i det, som gör att det inte riktigt, de aldrig riktigt lättar upp det. Och så det blir nästan en del av den här, det blir nästan lika tungt som vanliga nyheter liksom. Mm. plus det här liksom lite spydiga och lite cyniska. Mm. På något sätt.
Jag lyssnade på er lite och ni pratade om hur vi skulle stärka hoppet eller samarbeta, och den här framtidsforskaren på Filosofiska rummet, de hade en liten tanke att man kopplade ihop de olika världsdelar i internationella system som bygger upp enhet och samsyn om mänskligheten och en jord. För det beror också på vilket perspektiv vill vi ha när vi pratar om framtiden. Man kan hålla sig inom sitt län och man kan hålla sig inom sin nation. Och, vad tror ni det skulle ligga något värde i det?
Jag tror att det finns både för- och nackdelar med internationalism, om det är det du talar om.
Ja, jag säger det som jag sa det, så att jag säger ingen etikett. Nej, okay, på det.
Men alltså, det finns för- och nackdelar med att... så att säga, med globalism. Det är inte bara positivt. Det finns ju till exempel miljöaspekter som är väldigt allvarliga med globalismen, som kommer med globalismen. Men samtidigt så finns det ju möjligheter för andra människor, många människor, att få ett bättre liv. Och det hjälper ju också samtidigt oss, va? Det behöver inte vara en motsatsförhållande, att får de bättre så får vi sämre, och får vi sämre får de bättre. Så måste det ju inte vara. Men det har ju varit lite så kanske.
Men det var inte så jag ställde frågan. Hur kopplar vi ihop de olika världsdelarna i internationella system? Jag sa ingenting om globalisering eller de typen av system som bygger upp enhet och samsyn om en mänsklighet och en jord.
Jag tycker lite det var det jag svarade på. Men bygger upp enhet och samsyn... system, du säger internationella.
Ja,
system.
det låter väldigt mycket som en politisk handlingsplan liksom, lite grann.
Ja, men på sätt och vis efterlyser jag också ett hopp, och ni står och pratar lite grann om hur vi ska göra på Fontänhuset. Jag vill bara lyfta det här ännu längre.
Att man har ett globalt samarbete om att ingjuta hopp i befolkningen. Ja.
Sen hade jag också hittat, när vi pratar om tidsaspekter och vad som är mörkt och inte mörkt och vad vi lever, så fanns det någon som har lyft framåt på 500-talet, så såg någon det som den mörkaste tiden. Det var en mystisk dimma som drog in över Europa, Mellanöstern och Asien. Och solen la ifrån sig sitt ljus, sin ljusa styrka, dag som natt under hela året. Temperaturen föll, jordbruket slogs i spillror och djur och människor svalt. Och stor debatt om oenighet innan forskarvärlden om vad som ligger till grund för denna mörka tid. Och det kan ju fortfarande vara de debatterna. Men det jag skulle vilja säga är ju att mörka tider finns, men de är ju inte ändliga. Eller de är inte oändliga.
Nej, det brukar ju kanske kan man säga att det går i cykler. Jag vet inte.
Ja, cykler.
Men det var Emil som hade skrivit det, eller var det?
Alltså, jag skulle inte säga källan, men nu har du sagt att det var Emil.
Man får vi klippa bort det. Nej, vi klipper inte bort.
Nej, men alltså, det är väl klart att alla det som vi sa, att ljusa tider följs av mörka tider, och så har det alltid varit, men det är nog ingen som ifrågasätter alltså att vi ändå lever i en ljusare, betydligt ljusare tid nu än vad vi ändå har gjort större delen av historien. Vad man kanske är orolig för är att man kanske tycker att man går tillbaka till att man ser det som ett bakslag från en period där det kanske fanns mer framtidshopp, och att människans ursprungliga tillstånd eller vårt egentliga tillstånd är kanske den här ständiga oron för krig och sånt. Och att vi kanske är oroliga att vi tar steg i den riktningen, att vi hamnar. Vilket jag inte tror att vi kommer hamna i. Jag tror inte att vi kommer hamna i sånt mörker som de tidigare mörka epokerna.
Du är ingen domedagsprofet.
Nej.
Ja, men det är inte jag heller. Jag är faktiskt optimistisk. Kan man vara det? Vad säger du?
Alltså, jag ser ju så här att mörker är bara frånvaro av ljus.
Och ljus är då vi människor.
Alltså du kan ju definiera det hur du vill, men det beror ju på vilken världsbild du har och hur du tänker. Och du pratade ju så här, mörkret inom dig. Mm. Då vill ju jag hellre söka ljuset inom mig. Och det är jag ju full medveten om att ta ställning till.
Ja visst, men det gör jag också. Det är bara att jag har kanske lite mörker inom mig, precis som de flesta människor har, skulle jag tippa på. Eller ja. Alla människor till mig.
Ja, men om du ser hopp, man kan ju välja vad det är man vill odla.
Precis, och jag håller med dig, så jag går inte att säga emot det här. Så jag håller med dig där du säger.
Men det var det bidrag jag hade till den här komplexa frågan.
Ska vi lägga på nästa låt så återkommer vi snart. Du lyssnar på Fontänbubbel och där vi precis hörde var Magla med Exercises in Futility V. Det var ju ganska mörk musik. Eller vad säger du?
Nej, jag tyckte den mer var störande. Men vi har en ny gäst här uppe. Och hej, vad heter du?
Exan Eysson. Jag heter Mattias.
Hej Mattias. Och du då hade då något du ville
höra, en liten kort punkt.
Angående kort punkt. Vi lever i mörka tider.
Ja, en kort punkt. Ja, vad ska man säga? Uppfattningen om världen är ljus eller mörk är djupt personlig. Själv är optimist och fokuserar på positiva utfall. Och har en allmänt positiv syn på livet och framtiden. Jag har ett ljusare perspektiv. Allmänt, men jag har en fråga. Alltså nihilismen i det västerländska samhället tycker jag är ganska påtagligt. Jag är lite orolig över unga som blir deprimerade eller håglösa, cynismen. Som
vi kanske ska förklara vad nihilism är.
Ja, det kan.
Ja, det är alltså man tror på ingenting. Man är helt enkelt, man är trolös. Alltså det, man tror inte på någonting, är det inte så?
Ja, det är lite mörkt i alla fall, med nihilism.
Ja, alltså jag kan själv inte förstå nihilism på det sättet, för jag har alltid haft någonting att tro på.
Samma här.
Ja.
Är det ett problem i samhället? Alltså, vad tror folk egentligen på?
Ja, jag tror att det kan vara ett problem hos vissa individer, men det är ju inte så att de flesta går omkring och tänker att jag tror inte på någonting. Jag tror inte på moral, jag tror inte på etik, jag tror inte på regler, jag tror inte på Gud, jag tror inte på någonting. Jag tror det är väldigt sällsynt.
Men det existerar ju. Det sekulära liksom som tar för mycket plats kanske. Andlighet är ju, alltså, kan vara viktigt för vissa.
Jag tror att det är viktigt för de många. Jag tror att det finns nog fler som tror på någonting än som inte tror på som tror på ingenting, så att säga.
Sen är inne på ditt spår också om AI kan vara positivt för att hjälpa.
Ja, det är en bra fråga. AI skulle ju kunna bidra till mörker. Mm. Det gör ju det på det
ljus
sättet.
Också.
Det kan man ju också säga.
Djupt personligt om man tycker AI är ljust eller mörkt. Många blir rädda för AI. Liksom.
Jag är inte rädd för AI. Jag
är positivt utfall.
Ja. Margita, hade någon synpunkt?
Ja, jag tänkte så här. Du tar dels upp unga och andlighet. Och vi har ju våra tidigare program pratat om existentiell hälsa och andlighet. Och Världshälsoorganisationen kopplar ihop många olika saker som gör att vi mår bra. Så jag kan väl, det du frågar om ungdomen, det kan ju vara ett problem som vi måste ta tag i olika system då. Vad nästa generation får för framtidstro. Och, ja.
Kan det vara ett bot mot nihilismen, tror jag? Existentiell.
Ja, alltså. Vi försökte väl kanske lite grann definiera andlighet. Och vi har haft en buddhist var det, va? Som var här. Och att det kan finnas någonting utanför materiella kropp som vi behöver och vila i eller ha framtidstro i. Och det, du sa någonting om sekulär, hur tänkte du då?
Ja, vissa samhällen som är uppbyggda, tänker öst, Kina, Japan och sådana länder är mer andliga på ett annat sätt än västerländer.
Jag tänker annars att just det här begreppet nihilism, alltså det används ju ofta också av, förutom att vara en åskådning i sig, så används det ofta som skällsord av de som tycker att som hänger hela sin tillvaro till någon strikt lära, att de stämplar de andra som nihilister som egentligen inte tror på någonting.
Så kan man säga.
Jag tänker på en av svaren härifrån. Det var ju att ljuset skulle segra. Det är väl någon slags idé då. Och tar vi in religion så är det väl många religioner som tror på någon slags framtidshopp. Vad man än sen tycker och tänker om dem. Och om man tycker de är flummiga eller det kommer inte att bli någon framtid. Så pratar ju de i alla fall starkt om en framtid.
Det är djupt personligt. Så alltså anledning sånt. Det är djupt personligt.
Ja, sen kan det ju vara religiösa system som rasar ihop nu också, som skakar om. Så
det jag tänker att det finns ju, för kristna och andra religiösa som bahaier kanske, då är det ju så att de tror ju på någonting, en framtid efter detta livet, mer kanske än detta livet.
Ja, jag vet inte, du nämnde ju min tillhörighet där, men jag vill inte just gå in där, men vi är väldigt praktiska.
Ja, jag är i alla fall optimist själv och jag rundar av här kanske.
Ja, men det var väl fint att du kom fram och gav det perspektivet.
Ja, jag håller med dig också. Jag försöker vara positiv och positivistisk. Jag känner att
jag fokuserar på positiva utfall, brukar jag säga.
Jag har framtidstro.
Det är gött med AI.
Ja, det är gött med AI.
Vi hamnar alltid i det spåret. Men jag tror att vi tackar vår gäst och så lägger vi på nästa låt.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi precis hörde var Beth Gibbons med Floating on a Moment.
Ja, och vi ska som vanligt säga adjö tyvärr, måste säga adjö till publiken och till lyssnarna för denna gången. Och vi ska tacka de som har varit uppe här. Det är alltså Margita och Mattias. Och jag skulle vilja avsluta med en öppen fråga till lyssnarna.
Låt höra.
Når vi våra största framsteg när i nöd? Och betyder det att våra ljusa stunder är som störst i nöden?
Ja. Oh.
Och det är en öppen fråga så vi behöver inte besvara den nu. Men nej, det får lyssna.
Det var den avslutande frågan på den här veckans tema. Och det var ju huruvida vi lever i en mörk tid. Och huruvida det finns spår av ljus ändå. Och programledare idag det har varit jag och Roger.
Olof och Roger.
Japp.
Och vi tackar så mycket och vi ses nästa torsdag igen.
Ja, vi tackar publiken och så tackar vi Per och Tina som har hjälpt oss med tekniken. Så, så därför lägger vi på den sista låten för den här eftermiddagen och det är Holly Klug med Happy Little Things.